Hey, good morning. Säkert. Ni ser lite halvdeprimerade ut allihopa, men det kanske tillhör jultiden, eller? Ja, men det är sant faktiskt. Tack, den enda som vågar säga sanningen här. Det är sant faktiskt. Ni såg att det finns en korg där, va? Såg någon? Ni tar det efter. Okej. Okay. När vi går hem. Efteråt, okej. Okay. Då ska jag lämna det till er. Jag tänker fortsätta att tala om bruden. För er som har inte varit här från början, och det är ingen som har varit där kanske. Så började jag länge sedan. Jag tittade på första predikan. Det var redan i mars månad. Snälla någon. Är någon som minns vad jag predikade den där 5 mars? Jag vet knappt vad ni heter. Snälla någon. Så. Va? Om bruden. Vad bra. Hege minns. Oj, det. Vilken Kalle Anka-tidning är det här? Jo, nej, det är rätt, det är rätt. Det var Abraham som ska gifta sin son, va? Och han gav honom alla rikedomar. Det är bra. Här är någon som var här. Och vi talade om hur bruden är, att hon är fantastiskt vacker och villig att göra mer än plikt och mycket sånt annat. Och sen förra gången talade jag, tror jag, om det här, vad bruden motiveras av i det som hon gör. Okej. Okay. Idag tänker jag fortsätta att tala om det här, var är denna brud? Och jag ska nämna lite grann om brudens fångenskap. Det låter härligt, eller hur? Tänk att ha en brud som sitter i fångenskap. Innan jag börjar med det så vill jag läsa 3 verser faktiskt. Och det ena är i Efesebrevet 3:10 för att ge ett perspektiv på allt det här. Och det står skrivet så här. Efesebrevet 3:10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Och så vidare och så vidare. Då står det skrivet här att Guds syfte med församlingen är att han skulle genom den manifestera sin mångfaldiga visdom. När jag läser de här versen, eller den här versen, så tänker jag, det här är något helt makalöst faktiskt. Vi som sitter här är del av någonting som Gud vill använda för att, om jag använder lite ungdomligt språk här, för att förbluffa hela denna värld med sitt verk. Att manifestera sin verklighet, sin existens på ett verkligt sätt. Det vill säga, det sättet vi som är här med resten av Guds folk lever på, relaterar till Gud och till varandra och till omvärlden, till de icke-frälsta. Det sättet är ämnat att vara en manifestation av Guds mångfaldiga visdom i denna värld. Vad trevligt, eller hur? Det är ungefär som vilken annan förening som helst. Det är bara att vi heter kyrka. Eller? Kära Gud, ska vi gå och dricka kaffe först och sen komma tillbaka? Kanske det. Vill ni det? Ja, för min del. Jag får min lön ändå, så det. Hörrni, det är det som är syftet med församlingen. Ja, exakt. Det att Gud skulle manifestera sig i sin mångfaldiga visdom. Okej, för att detta ska vara möjligt så säger Paulus i Kolosserbrevet 1, 27-28 så här. Kolosserbrevet 1, 28-29, förlåt. Han säger så här. Honom predikar vi, Jesus nämligen, genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Okej. En församling som manifesterar Guds verklighet består av individer, och här står det här ordet, fullkomliga i Kristus. Det kan man diskutera väldigt mycket vad det betyder. Fullkomliga är vi i honom när det gäller vår rättfärdighet. Vi kan inte bli mer fullkomliga än vi är idag när det gäller att komma till himmelen. Han har gjort oss fullkomliga på det viset att vi är förlåtna, vi är rättfärdiggjorda, vi kommer till himmelen. Men det finns en annan aspekt av fullkomlighet, tror jag. Och det är att mogna till i Kristus, så att det här församlingen som är manifestation av Guds verklighet blir också verklig i praktiken här. Det skulle innebära, vänner, att om någon död kom till gudstjänsten hit, att någon av oss skulle lägga händerna på honom eller henne och väcka honom eller henne från de döda. Det är del av Guds fullkomliga visdom och manifestation av hans kraft och visdom. Eller hur? Mats, har du något att predika? Kom fram och fortsätt. Okej. Det är det här det handlar om. Och då ska jag läsa en vers till. Och då ska jag börja predika. Höga visan. Okej, tänk nu. Det här är vad församlingen ska vara. För att det ska kunna vara verklighet så behövs sådana här individer. Det är det som Gud är ute efter. Och sen när vi ser idag på verkligheten så kan man fråga sig så här. Jag har börjat faktiskt skriva min bok om bruden. Jag sa så här hemma. När jag skriver den här boken färdig, då kan jag lägga av med skrivandet. För det kommer bli som mitt sista barn, hoppas jag. För det, om det finns något på mitt hjärta, det är det här. Och när jag gör det färdig, då kan jag åka till himmelen, håller jag på att säga. Men jag får stanna lite kvar väl här. Lite till. Okej. Okay. Det här bruden, finns hon? Var är hon? För att om man ser ärligt och uppriktigt så är på vad som pågår bland oss idag, så liknar vi inte riktigt den där Guds mäktiga manifestation av hans mångfaldiga visdom. Eller hur? Jag tror att den finns, den bruden, och så tror jag att hon mår ungefär så här. Höga visan 1 och 7. Säg mig du som min själ har kär. Var för du din jord i bet? Var låter du den vila om middagen? Varför skulle jag vara som en beslöjad kvinna vid dina vänners jordar? Varför skulle jag vara som en beslöjad kvinna vid dina vänners jordar? Om man går in i grundtexten här så kan man se lite mer vad det betyder. Och det betyder mera det här. Varför skulle jag gå från ena platsen till det andra, där dina vänner säger att du borde vara där, men jag är så trött för att jag hittar dig ingenstans? När jag tänker på brudförsamlingen så, jag måste säga så här, att det som tröstar mig det är att även att jag inte kanske ser denna församling fysiskt i fysisk form, så tror jag att den kommer att bli verklighet en dag. Jag tror det finns mängder av människor som har det här längtan. Miljoner över vår värld. Det finns människor som denna brud längtar efter Jesus. Och det finns människor som är trötta på den religionen som håller Jesus bort ifrån dem och deras hjärta. Okej, jag skulle vilja nämna några saker. Vad som sker när, eller varför är det här bruden, brudförsamlingen i fångenskap? Nu går vi tillbaka till första Moseboken 24, där du sa att vi har varit. Och tittar vad som sker med Rebecka. Ni minns några av er, det är att Isak, Abrahams son, han är 40 år gammal här och är inte gift ännu. Lite panik blir det, eller hur? Är någon som känner igen sig där? Ingen? Okej. Okay. Och Abraham är också lite nervös, undrar om hans löfte som han fick från Gud, att han kommer att bli välsignelse för hela världen, kommer att uppfyllas. För han visste, för att löftet skulle uppfyllas så måste han få en son, en arvinge, som skulle fortsätta den messianiska släkttavlan. Och det är kris och det är typiskt Gud. Det vet vi allihop, att Gud griper aldrig in innan det är riktig kris, eller hur? Det är hans enda sätt att få våra hjärtan riktigt på knä. Nu är det sån situation. Nu har den här tjänaren kommit och hittat Rebecka. Och han är helt upprymd. Äntligen hittar han Rebecka. Och han har allt. Han har gåvor till henne. Han har hittat henne. Nu ska han iväg med henne och föra henne till sin brudgum, till Isak. Och låt mig få säga så här då. Ingen stor djup teologi här. Där tjänaren tror jag är bild på den helige ande som över hela vår värld letar efter brudpersonligheter, om jag säger så, för att föra dem till Kristus. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 11:2, 11:3, han säger med svartsjuk kärlek, lika svartsjuk som Gud, ser jag på er Korinterna, för att jag har trolovat er med en enda man, med Kristus Jesus. Okej. Nu är han här framme, har Rebecka framför sig, och det ser ut som att inga problem. Nu är det bara att ta Rebecka och åka hem, och bröllopsfesten börjar. Men så enkelt är det inte. Och så står det i 24 kapitel, det första som sker, och det är, eller låt mig bara innan jag går till det. Ja, 24 kapitel, verserna först, 26 och 20 till 28. Då står det skrivet så här. När han frågade henne vem hon var, Rebecka, då säger hon, hon svarade honom, jag är dotter till Betuel, Milkas son, som hon födde åt Nahor. Och hon fortsatte, vi har gott om halm och foder, vi har också plats och du kan stanna över natten. Då böjde mannen sig ner och tillbad Herren. Och sa, lovad vare Herren, min herre Abrahams Gud, som inte har tagit sin nåd och trofasthet från min herre. Herren har lett mig på vägen hem till min herres släkt. Och flickan sprang hem och berättade allsammans. När man läser de här verserna, det är helt fantastiskt kapitel här. Man ser att tjänaren är upprymd, Rebecka är upprymd. Det är väl att hon inte riktigt förstår ännu vad som pågår. Men det är som att hon anar någonting. Hon anar att det här mannen som satte en näsring som vägde ganska mycket i hennes näsa och gav henne lite mera guld, att han hade något i tankarna. Annars strösar man inte bara så där, slösar man inte bara så där med guld, eller hur? Och det är något som är på gång, det är någon typ av upprymdhet. Ungefär som ni som minns på 70-talet när Jesusväckelsen kom. Och när det gav signaler i detta land och världen över att Jesus vill samla sin brudförsamling. Och många var upprymda och tänkte, äntligen, halleluja. Kyrkorna och deras liksom staket började bli mindre viktiga. Och folk tänkte, nu är det på gång det som vi längtar efter. Och det är att bara samlas kring Jesus och inget annat. Men sen kom några. Och precis som i det här fallet, i vers 28, vers 29 så står det skrivet så här. I 1917 står det, men Rebecka hade en bror. Och ni vet, när Bibeln säger men, då är det något på gång. Något allvarligt, något som inte var planerat där, men som bryter sig in. Och där mannen Laban, som vi kommer att prata lite mer om någon söndag framöver, han är väldigt intressant. Han plötsligt dyker upp här och det står skrivet om honom så här. Men Rebecka hade en bror som hette Laban. Han sprang iväg till mannen vid källan. Han hade nämligen sett näsringen och armbanden som hans syster bar. Och när han hörde sin syster berätta vad mannen sagt till henne, gav han sig iväg ut till mannen som stod hos kamelerna vid källan. Han sa: kom in du Herrens välsignade, varför står du här ute? Jag har gjort huset i ordning och det finns plats för kamelerna och så vidare och så vidare och så vidare. Och här är första hindret för bruden att komma till sin brudgum. Det är hennes egen familj, det är hennes egen bror. Uppenbarligen var det Laban en ganska vanlig modern kyrklig ledare. För det första han såg när Rebecka kom, det var inte att han hörde vad hon sa, utan han såg guld som hon fick. Och så tänkte han så här: här är tillfället att starta ministry. Halleluja. Här finns pengar, här finns guld och här finns silver. Låt mig få säga något nu. När Laban dyker upp så är mamma också här. Det är intressant att farsan nämns inte här överhuvudtaget. De som kan lite grann säger att det var bröderna som skötte om bröllopsarrangemang på den tiden. Men där Laban, han uppenbarligen hade väldigt, väldigt uppenbara motiv varför han blev intresserad i den här processen. I 24 kapitel 49-54 så står där hans tjänaren vill gå med Rebecka till sin herres son. Och så säger han så här i 49: om ni vill visa min herre kärlek och trofasthet så säg mig det, om inte så säg mig det också, så jag kan vända mig åt annat håll till höger eller vänster. Då sa Laban, det är så intressant det här, för att tjänaren förstår att Gud har lett honom rätt. Och han tänker så här: vad är problemet nu? Jag har hittat bruden, jag har gett gåvor, det är bara att ta henne hem till brudgummen och så är festen på gång. Visst kan det se ut så här enkelt ibland när man tänker: nu blir någon frälst, nu tar man den personen, leder till Kristus, hennes eller hans brudgum. Och säger: nu är Jesus här, det är han som är ditt hjärtats kärlek och allt annat. Så älska Jesus och bara lev ditt liv som kristen. Så enkelt skulle det kunna vara. Men de säger så här, då sa Laban och Betuel: detta är från Herren, vi kan inte säga någonting till dig, vare sig ont eller gott. Se, där står Rebecka framför dig, ta henne och gå så att hon kan bli hustru till din herres son, som Herren har sagt. Och det såg ut att allt är löst. Men vers 55. Men både Rebeckas bror och hennes mor sa: låt flickan stanna hos oss några dagar, 10 eller så, sedan kan du fara. Varför ändras de plötsligt nu? Varför vill Laban och Betuel nu plötsligt att Rebecka ska stanna hemma, även att allt är klart, allt är tydligt, det är bara att föra henne iväg? Jo, därför det finns något intresse här, eller hur? Det finns mycket intresse här. Och en aspekt av intresse är att de såg plötsligt att de kan bli rika på bruden. De kan bli rika på Rebecka. För att tala klart språk här, vänner, jag vet inte hur ni reagerar när ni hör det här, men människans relation med Gud och församlingens relation med Gud definieras i Guds ord som ett äktenskap. Som en relation där Gud och människa går i det intimaste och där sådana individer som älskar Gud på det viset älskar varandra på samma sätt. Det är det Bibeln talar om. Sen plötsligt dyker upp massa byråkrater som ser att de kan göra business på det här. Som ser att nej, men vi måste behålla de här människor lite inom vårt samfund eller inom vår rörelse eller inom något annat. Och så börjar man fostra människor på ett sätt som splittrar bruden istället för att jobba för att bruden ska dyka upp mer och mer som ett folk, som en armé som ett gäng som älskar Jesus, älskar varandra och är instrument i Guds händer för att han ska manifestera sin mångfaldiga visdom för hungrande värld som går åt skogen snart om församlingen inte dyker upp. Och sådan var Laban. Han såg tillfälle att fördröja det här för att egna intresse ska få lite plats här. Och Laban var åtminstone ärlig i slutet, eller mot slutet där. Han ser i kapitel 30 när Jakob jobbar hos honom som en fortsättning på bruden. I kapitel 30, vers 27, när nu Jakob fattar att han måste fly från honom, och det är Gud som säger till honom att han ska fly. I vers 27 säger Laban till honom så här: låt mig finna nåd för dina ögon, genom spåtecken förstår jag att Herren har välsignat mig för din skull. Vilka motiv? Och vänner, förstår ni att det är samma krafter som är verksamma idag när det gäller Guds församling? Jag tänker så här: om församlingen är Guds redskap att manifestera sin visdom för hela världen, då måste hela helvetet vakna för att hindra detta. Och helvetet kan vakna på väldigt vackra sätt, som en fantastisk kyrkorörelse eller som ledare eller något annat. Jag menar, jag måste säga ärligt, jag kommer nästa gång att jag ska börja förbereda. Jag kommer nästa gång att tala om det här. Att jag tror att vi lever i en tid då Gud Fader själv kommer att slå på fingrar alla de som försöker hålla bruden borta ifrån hans son. Det är nog. Ingen levande människa har rätt att behålla en personlighetslojalitet för sig, för sin rörelse, för sin kyrka eller något annat. Bruden och varje person som är frälst tillhör Jesus och ingen annan. Är du fru som sa amen? Amen. Är du som sa amen, eller? Ja, men tack älskis. Vi kom överens innan mötet. Hon ska ropa amen någon gång. Jag sa, om ingen annan säger amen så säger du amen. Jag bjuder dig på pizza för det. Men du betalar. Okej. Okay. Så Laban kan inte gömma mera sina motiv. Han säger, lyssna. Jag märker att Gud välsignar mig på grund av dig. Så snälla, någon, byt inte församling, stanna kvar hos oss. Jag minns för många år sedan jag var på ett möte i en kyrka här i närheten. Faktiskt en annan stad, men lite längre bort. Och när vi hade eftermöte, jag gick och bad för människor, så kommer en ledare där i församlingen och knuffar mig och säger, gå och be för den där mannen. Han är bra för oss, han offrar mycket. Tror ni att jag ljuger? Ja, men hon tror det. Nej, det låter inte klokt, och det var så. Och ni skulle sett vad jag såg igår på YouTube. Hur människor beter sig i kyrkor. Nu är det inte i vårt land. De som trampar på pengarna som folk har offrat. Och ropar money, money, money. It's so funny, som Abba skulle sjungit, va? Men förstå mig, Laban åtminstone blev avslöjad till slut. Och erkände att han drevs av det här motivet. Okej, okay. Det finns idag också krafter som vill behålla bruden. Med väldigt religiöst språk och väldigt starka motiv, åtminstone ser det ut när de beskriver. Det andra som Laban hade problem med, det var i 31, kapitel 31 och vers 43. 31 vers 43. Ja, Laban svarade Jakob. Nu har Jakob nu sprungit ifrån Laban. För att det var Gud som sa till Laban, eller till Jakob faktiskt, att han ska fly. I kapitel här, så att ni ser att det är Gud och inte jag. Kapitel 31, vers 3. Då sa Herren till Jakob, vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag är med dig. Nu tyckte Gud att det var nog faktiskt. Så sa till Jakob, packa och. Och då kommer Laban på tredje dagen, om detta mer nästa söndag. På tredje dagen. På tredje dagen. Vilken dag har vi kommit in i efter Kristi korsfästelse? Tredje dagen, eller? Ja. Vet ni vad Guds ord säger om tredje dagen? Att vi ska leva inför honom. Andra dagen ska han hela oss, och på tredje dagen ska vi leva inför honom, säger Hosea. Det betyder att hela Guds folk kommer att bli fri. Att bruden kommer att vara verklighet. Att världen kommer att skåda en upprättad församling. På tredje dagen hinner Laban i kapp Jakob. Får jag säga något nu? Vi ser i vårt land tecken på detta. Det har alltid i historien varit så att starka kyrkorörelser, speciellt de här stora offentliga kyrkor, de har alltid ägt och de har alltid manipulerat folk. De har manipulerat folk genom historien till och med så mycket så att man sålde frälsningen genom förlåtelsens brev. Det vet ni vem vi pratar om. Dessa kyrkor har inte gett upp sin ambition att samla människor igen under sina vingar. Och i någon sjuk ekumenikens namn finns även frikyrkliga ledare i vårt land och överallt som börjar falla för det här. Att det kanske behövs en stabilitet i de stora församlingarna, de stora kyrkor. Och vi kanske ska bli medlemmar allihopa av den kyrkan som någon gång i tiden sålde frälsning. Och tyckte sig ha makt att säga vem som kommer till himmelen och vem som inte kommer dit. Är det det som bruden ska vara med om? Nej, absolut inte. Men jag känner igen det här anden som är beskriven här. Laban svarade Jakob när han kom i kapp honom på tredje dagen och säger så här. Döttrarna är mina döttrar. Barnen är mina barn och jordarna är mina jordar. Allt som du ser är mitt. Vad skulle jag väl kunna göra mot mina döttrar eller mot barnen de har fött? Vilket språk? Hör ni vilket språk han använder? Det är maktspråk. Det är mina döttrar. Men vänta Laban, jag har faktiskt jobbat för dem. Jag har faktiskt gift mig med dem. De är inte dina längre. Bibeln säger att mannen och kvinnan ska lämna sina föräldrar och förenas, eller hur? Mats har precis blivit av med sin son, Mats och Inger här, för att han har blivit gift och han är inte mera deras. Jo, det är han. Son. Men han är en fri man nu. Han är gift. Men Laban vill inte släppa det här. Syskon, hoppas att ni inte tycker att jag överdriver. Jag vågar säga det här. Så som jag ser och förstår. Brudförsamlingen befinner sig i fångenskap. Men den har börjat fatta att hon ska rycka sig ifrån allt som håller henne tillbaka. Ifrån Kristus, hennes brudgum. Och när hon börjar fatta detta, hur börjar hon fatta det? Jo, genom profeter, som alltid. Det är alltid profeter som drar Guds folk ut ur fångenskap. Läs Hosea kapitel 12 eller 11 där. Det är profeten som tog Israel ut ur fångenskap, står det skrivet. Och det var Mose. Och när detta börjar ske, då börjar mäktiga makter sätta sig emot. För att behålla bruden i fångenskapet. Och Jakob säger, det är mina barn. Det är inte dina barn. Och barnbarn är mina. Nej, det är inte. De är inte dina. Men. Jag har faktiskt gift mig med dina döttrar och jag är fri att gå. Men en maktmänniska vill inte släppa det. Så det är familjen, det är maktmänniska. Och ni vet, i första konungaboken finns en intressant text. Som jag ska bara kort läsa här. Första konungaboken 12 och verserna 25 och vidare. Det är Jerobeam som är kung i Israel nu. Och efter Salomon. Och det har splittrats. Hela Israel. Och Jerobeam fick 10 stammar. Men judastammen och någon annan där. Judastammen själv. Följde efter Gud, menar Jerobeam, gjorde följande. Lyssna nu, vers 26. Jerobeam tänkte inom sig, nu kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket drar upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabeam, judakung. Då dödar de mig och vänder tillbaka till Rehabeam, judakung. Sedan kungen hade rådgjort om detta lät han göra två kalvar av guld och sa till folket: nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Nu räcker det om ni åker till Nyhem eller till... vad heter den där andra platsen? Ja. Okej. Han tyckte det här ska hoppa över. Jag hoppar över. Se, nu är det nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig ut ur Egypten. Han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. Det intressanta är att Jerobeam blev rädd att folkets hjärta skulle bli för mycket bundet till Gud själv. Och han sa: det är långt till Jerusalem, här har ni eran Gud. Och det står skrivet att Dan var ännu längre bort. Och så åkte de på sina samfundskonferenser och beundrade sig där. Och sina rörelseskonferenser. Och band människornas hjärta till altare som var oren. Och människorna blev sekteristiska, vissa av dem, medan andra kämpade med att behålla rena hjärtan gentemot sin brudgum. Men bruden finns. Och Gud vill sätta henne fri. Hela det religiösa systemet som håller bruden borta, hon har också sin belöning när man faller in i det. Och belöningen är i kapitel 29 i Första Moseboken, kapitel 29, verserna 15 och lite vidare. Nu har Jakob jobbat i 7 år för Rebecka. Och vers 15 säger så här: Laban sa till Jakob: du är min släkting, skall du arbeta med mig för ingenting? Säg mig vad du vill ha i lön. Laban hade 2 döttrar, den äldre heter Lea och den yngre Rakel. Leas ögon var matta, men Rakel var välväxt och vacker att se på. Jakob älskade Rakel, därför sa han: jag vill arbeta med dig i 7 år för Rakel, din yngre dotter. Laban svarade: det är bättre att jag ger henne till dig än någon annan. Stanna kvar hos mig. Så arbetade Jakob i 7 år för Rakel. Men för honom var det bara som några dagar efter som han älskade henne så mycket. Nu har 7 år gått och Jakob ska få sin lön. När tiden hade gått sa Jakob till Laban: ge mig min hustru, för nu är tiden inne. Låt mig gå in till henne. Då samlade Laban allt folket på orten och ordnade en fest. Men när kvällen kom tog han sin dotter Lea och förde henne till honom, och han gick in till henne. Och Laban gav sin slavina Silpa och så vidare och så vidare. På morgonen, vers 25, fick Jakob se att det var Lea. Jag begriper inte hur han kunde ligga med en kvinna som inte... Han har sett Rakel i 7 år. Jag vet inte om han var glad eller om hon var så inlindad i massa grejer så att det syntes inte. Och i alla fall, så när han vaknar och ser att det är Lea, säger han till Laban: vad har du gjort mot mig? Var det inte för Rakel jag arbetade hos dig? Varför har du bedragit mig? Laban svarade: här på orten brukar man inte ge den, både den yngre före den äldre. Vi har vår tradition. Fullfölj nu Leas bröllopsvecka, sedan ska jag ge dig den andra också, mot att du arbetar åt mig 7 år till. Hör nu och häpna. Laban gav honom Lea efter 7 år av arbete. Jag hoppas att ingen heter Lea här. Är någon som heter Lea? Nej, tack och lov. Okej, lyssna vad Lea betyder. Lea betyder den trötta, den tråkiga, den som är hjälplös, kraftlös, den som är sliten, den som väcker avsky. Lea betyder bland annat att arbeta förgäves. Okej, låt mig få säga så här. Lea är den lön som man får när man är religionens fånge. Lea är den lön som man får när man fångas in i ett religiöst system. Sen må det vara vilken religion som helst, inklusive frikyrklighet, om den inte är en relation med den levande Guden hjärta till hjärta. Låt mig få fråga ärligt uppriktigt, vänner. Hur attraktiva är vi idag i vårt land? Det är bara superlativ man talar om frikyrklighet idag. Jag tror att vi måste vara ärliga. Jag vet att Gud älskar sin församling. Jag älskar den också, annars skulle jag inte stått här. Men man måste sätta handen på hjärtat som man ser och se hur verkligheten är. Det finns tusentals trötta frikyrkliga människor i vårt land. Trötta på allt vad de har gått igenom. Trötta på att bli bedragna. Trötta på att stora ord inte blir verklighet. Men Gud vill sätta oss fria. Gud vill inte att vi ska vara en församling som väcker avsky. Gud vill inte att vi ska vara en församling, jag menar inte bara Skogakyrkan utan generellt. Gud vill inte att vi ska vara en församling som sliter sig för ingenting. Gud vill att vi ska vara en församling som är fullt av liv. Personer som är fulla av liv. Som inte går så där. Hur mår du? Ja. Vad är det med det? Ja, jag är frälst men jag orkar knappast. Det vill inte Gud. Gud vill inte att vi ska vara sjuka och jag vet inte vad. Men det är Lea som man får i lön när man är fångad och har brudhjärtat. Då tänker jag snart avsluta här. Det är inte bara det religiösa systemet som kan hålla oss i fångenskap. Det är även femfaldiga tjänster som kan göra det när de binder människor till sin tjänst. Apostlar, profeter, evangelister, lärare och herdar är kallade till att fostra fram friska kristna. Och en frisk kristen är inte hela livet beroende av att någon ska komma för Amerika och be för mig för att jag ska få ett ord. Jag var här om dagen hos en person. Blev bjuden att be för henne att bli frisk och helad och jag vet inte vad. Och hon blev inte helad. Och jag märkte och kände att hon bara väntade på att jag skulle tala om vad Gud säger till henne hon ska göra. Jag gjorde inte det och hon blev besviken enligt min upplevelse. Men det är inte jag som ska tala om för det. Gud kan använda självklart vem han vill. Men det är inte den typen av relationen vi ska ha genom hela livet, eller hur? Han vill fostra oss till en mognad. Vi behöver varandra absolut. Men jag kan inte vänta hela tiden att Claes eller Mats eller någon annan smodbroder eller andra smoda här tjejer. Erik eller jag vet inte, nu är det bäst att jag nämner er allihopa. När jag börjar prata vem som är smod. Att vänta, jag ringer dit. Har du något ord från Herren? Jag älskade de där gamla hunters som ni några av er vet vem de var. Som bad för sjuka mycket. Då kom en dag en broder till dem och sa. Hör ni. Till han Charles Hunter sa. Hör du broder, jag bör förbön. Jag röker, jag är bunden. Jag kan inte bli fri. Har du något ord från Gud? Det är Kenneth Copeland och Kenneth Hagen. Och Kenneth den och Kenneth den. Alla har bett för mig. Men, och de har drivit ut nikotin, djävul och cigarettande, demon och allt. Och jag är inte ännu fri. Har ni något ord för mig? Jo, sa han, Charles Hunter, jag har ett ord för dig. Och han, äntligen, okej, vad är ordet? Sluta röka, sa han. Jag kanske ska stanna här, det var roligt i slutet i alla fall. Ha? Nej, okej, vänner, låt mig få bara... Ja. Vet ni vad? Får jag vara ärlig nu när jag ser och jag vet att ni lyssnar. Jag ser i alla fall att hoppas att ni lyssnar. Jag vet att många tycker att det här är jobbigt. Varför pratar du om det, står jag? Måste jag rättfärdiggöra mig här? Okej, jag ska se varför. Först och främst pratar jag om det därför att jag tror att vi lever i den tiden då detta fortfarande sker. Det är det första. Vi har kristna i vårt land fortfarande som hellre citerar sin pastor än Jesus själv. Där det är viktigare vad pastorn säger än vad Gud säger. Det är inte den typen av brudförsamling Gud vill ha. Det andra varför jag pratar om det. Det är jobbigare. Det är därför att jag tror att han har gett mig det här ordet och jag måste. Och det är inte kul. Jag önskar att någon annan pratade om det. Jag skulle säkert suttit och ropat halleluja. Det kan jag lova er. Det tredje är kanske inte så lite. Det är därför att mitt hjärta brinner för det här. Och därför att jag längtar efter att se det här bruden mer och mer. Som är enkel. Som älskar Jesus och älskar varann. Och inte krånglar till med något annat. Var är du med? Jag var nyligen i en församling och en person sa så här. När vi pratade med en annan broder. Han sa, ja, det var så tråkigt och tungt när han lämnade vår församling och gick till en annan. Och där mannen har själv varit, och både pastor och annat, i 30, 40, 50 år. Och jag tänkte så här, men kära älskade broder, har inte du förstått ännu vems församling är och vems folk är? För då gått ifrån vår församling till en annan. Han är kvar. Älska honom. Det är väl inte stämpel av vår förening som är större än stämpel av Guds heliga ande över ens hjärta. Det får jag nu, ja, det får vara lite personligt här nu till sist. Jag ska säga amen snart. Får jag bara uppmuntra dig, halleluja, att ta lite papper och komma och torka. Får jag uppmuntra dig, vem som helst av oss, syskon, låt oss prata som syskon. Jag vet att ingen kommer våga lyfta upp handen, men jag ska fråga ändå. Är någon som är trött på religion och på du? Ja, en vågade. Är det så många, kära Gud? Vilken församling är ni med i? Ska vi ta en stund och be för varandra att vi vågar skaka av stoftet av det här. Att vi vågar verkligen säga Gud, vi skakar av det här. Jesus, rör vid våra hjärtan igen. Tänd elden på nytt i våra hjärtan.